Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Årets största allsvenska fotbollspublik, Ullevi, Göteborg ikväll.
Inga dörrar!
Ja, det är att det ska vara solklart frispark till oss innan. Det ser ju vem som helst.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Inga Dönare, Göteborgspostens fotbollspodd, där vi pratar om allt som rör fotboll i Göteborg och Borås. Och oj, 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 om det har rört sig i fotbollen i Göteborg. Vi har fått se det första allsvenska derbyt mellan Gais och IFK Göteborg på Gamla Ullevi på 12 år. Du kan inte gissa vad som hände sen. Vi kommer att ägna en stor del av det här avsnittet åt att snacka om matchen, inramningen, glädjen hos många och besvikelsen hos ännu fler. Vilka var hjältarna som klev fram och hur blev det som det blev? Vi får också besök av Gais tränare Fidde Holmberg som kommer hit och snackar om känslorna efter en sån här match. Men Gaisarna är ju inte de enda som haft anledning att fira under den här allsvenska omgången. Elfsborg lyckades som första lag i årets allsvenska bemästra hittills obesegrade Malmö FF och tystade därmed alla som trott att Malmö skulle gå rent den här säsongen. Vi ska ju såklart prata om de andra matcherna också. Häckens herrar är tillbaka på vinnarspåret igen efter en monstruös inledning mot Sirius, medan damerna åkte på en försmärlig förlust på tilläggstid mot Piteå i Svenska Kuppen. Jag som pratar heter Adam Bergsten och är producent för den här podden, men i Kallebergs tillfälliga frånvaro är det mig ni har vid mikrofonen. Men jag är som tur är inte ensam. Med mig har jag Göteborgspostens eminenta fotbollsreportrar Fredrik Janlind och Filip Trollér, välkomna.
Tackar, tackar.
Tack så mycket.
Vi ska inte dra ut på det här mer än nödvändigt. Vi har ett derby att prata om. Igår klockan 19.10 var 12 års väntan äntligen över när Gais tog emot Blåvitt på Gamla Ullevi och stämningen var på topp. Filip, jag läste något i en text du skrev om att du rent av fick gåshud innan avspark.
Ja, det stämmer. Jag skrev det i mina 5 punkter, analysen av matchen, och det är väldigt, 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 väldigt sällan det händer, även om jag väldigt ofta blir imponerad av inramning och sådär, så var det något extra igår. Jag vet inte, alltså... Det är klart att man, i och med att man har bevakat Göteborgsfotbollen och våra lag så många år och för mig då med Gais och ÖIS kanske som jag under den här tiden har bevakat mest, så kändes det så jävla häftigt liksom att Gais och Blåvitt fick ställas mot varandra. Och sen även för mig liksom, så sen när det blev verkligt då att man kommer upp där på läktaren och man hör framför allt faktiskt i början, det trycket Blåvitt klacken har, helt brutalt. Alltså jag har aldrig hört något liknande på Gamla Ullevis borta kortsida. Nu var de ju ganska många där, men och sen börjar Gais varva upp och sen någonstans där runt avspark frispark strax innan så når det liksom sin kulmen och då kände jag, sa det till Jan Lind där, alltså nu reser håret sig på armarna. Alltså,
det var nog 3-4 gånger du sa det. Jag var lite tagen
där faktiskt. Alltså, jag bryr mig så jävla mycket och tycker det är så jävla roligt när det är när det blir sån här publikmatcherna, mycket folk är på matcherna och en hel stad liksom är engagerad, eller i mångt och mycket en hel stad, vi har några andra lag också, men jag tror alla ändå hade blickarna på den här matchen och att det blev den decibelnivån som det blev är så jävla häftigt.
Jo, men vi båda har upplevt till exempel IFK Göteborg, AIK eller Malmö och de hade jättebra tryck på Gamla Ullevi, men det här var ju ändå något speciellt, ändå två lag från samma stad och man ser ju på alla på läktaren hur mycket det här verkligen betyder att vinna den här eller att förlora den här matchen, så jag håller med där, det var bästa stämningen jag upplevt på år och dag.
Ja, och det liksom, man har sett ÖIS guys några gånger också varit riktigt bra drag, men där saknas ju ändå, det blir ändå något visst när man ser att hela arenan är propp med folk. Det har inte riktigt varit helt fullsatt på en del av ÖIS och Gais-derbyn, eller inte på något av dem jag har bevakat. Så det blir ändå den där sista krämen. Så nej, vilken upplevelse.
Och sen hatten av också till supportarna för att visst, lite småstök här och där kanske, men förhållandevis en ganska lugn tillställning, så även om stämningen var fantastiskt. Så inga avbrott fick vi heller, så vi fick exakt det vi önskade på förhand.
Ja, nej, fantastiskt av alla inblandade att man höll sig på rätt sida hela tiden.
Ja, jag och Kalle Berg hade ju fått pressakkreditering till den här matchen och jag måste erkänna att vi kände oss lite vilsna när vi hela tiden fick fråga folk om vägen, två riktiga blåbär. Men en annan överväldigande känsla när vi klev ut på läktaren efter att till slut ha hittat rätt, det var ju liksom en överväldigande mäktighet, om ni fattar vad jag menar. Alltså de här två enorma klacksektionerna mitt emot varandra på något sätt duellerandes i högljuddhet. Det var ju stort.
Ja, jag fattar det. Först måste jag säga att jag håller verkligen med om att ni ser ut som två blåbär. Jag har aldrig sett två som sett så lost ut, och den ena sprang ju, trodde han skulle få med cykelbatteriet in också, har vi hört. Så det var vilset.
Och en försökte sätta sig på en analysplats och allt möjligt.
Ja, stökiga grabbar. Men nej, tifona också fantastiska på olika sätt. Blåvitts kaostifo, liksom en explosion. Det var liksom så mycket blåvitt, så mycket flaggor, ballonger, allt. Och sen då Gais som hade ett jäkligt stilrent. Jag var svag för det också. Liksom. Det var schyssta nyanser och vi betygsatte. Vi kunde ju inte liksom landa i att vem fan har bästa. Så det går inte. De var olika. På olika sätt var de så jäkla fina. Så nej, idag känner man faktiskt tacksamhet. Liksom, bara att man har det jobbet man har och att man fick vara med på den här kvällen. Liksom.
Och att vi har ett höstderby i femman.
Ja, det är med. Precis. Det kommer mer.
Det har ju pratats enormt mycket om den här matchen på förhand. Vi gjorde ett helt specialavsnitt om den och det har varit talk of the town i månader. Gick det att märka något på spelarna, tyckte ni, på uppvärmningen? Ni var ju ändå där någon timme innan och liksom kunde få se allt.
Ja, det tycker jag ändå. Framförallt så märkte man ju det såklart på supporterna när spelarna kom in, att när Blåvitt kom in så var det visselokan från Gais och vice versa då när Gais-spelarna kom in, visselokan från Blåvitt, och att de stöttade sina egna. Men jag tyckte också, det var redan på uppvärmning var det någon som vevade igång och sådär, så det kändes som att även för dem så var det något extra, och det var ju flera av dem som efter matchen men var typ tagna liksom av inramningen. Axel Henriksson sa, jag stod 3 meter ifrån August Wengberg, jag skrek allt vad jag kunde. Han noterade liksom inte mig överhuvudtaget.
I den här podden brukar vi spara på matchsnacken till lite senare i programmet, men vi skiter i det nu. Klockan 19.10 stoppar domare Viktor Wolf pipan i munnen, och vad är det som händer sen?
Sen är det väl egentligen som alltid nästan när Blåvitt spelar hemma på Gamla Ullevi. De startar väldigt bra, väldigt pickt, har mycket boll. Fick ju faktiskt, tryckte ner Gais ganska lågt ner plan. Gais hade få anfall, men återigen Blåvitt. Vi har pratat om det 17 000 gånger och kommer säkert prata om det 17 000 gånger. Sista tredjedelen, tre ord som alla Blåvitt hatar vid det här laget. Där är man för dåliga, så man skapar ju faktiskt ingenting av värde.
Nej, det gör de inte. Jag tycker att Blåvitt sett till tempo, passningsspel och hur de liksom fick grepp om Gais gjorde en av sina bästa sekvenser under den här allsvenska våren 2024. Jag var otroligt imponerad av Tordarson och Pynt och de här till en början. Men som Jan Lind säger, det är ju det där sista som saknas. Och jag kände att guys, kanske, jag vet inte om de var tagna lite av det här att spela inför ett fullsatt Gamla Ullevi, och många hade ju beskrivit det som den största matchen i karriären. Men Blåvitt, även om de nu var bortalag, så fick de med sina supportrar bättre i början. Det var de som dominerade på läktaren och de kände ju att de var på gång, men ändå det var ganska, de kom, det var kalla lägen liksom. Gaisarna, Robin Frey, Axel Norén, August Wengberg, Robin Vendin, Thomasson framförallt, det var ju en jävla mur där som höll bort. Det var typ när Kashniki fick någon dålig touch i början och slog den på en blåvitspelare. Det var ju typ det farligaste, vad jag minns. Nu har jag inte sett varken höjdpunkter eller matcher i repris.
Ja, men exakt så var det. Typ så. Den backlinjen såg ut som det var liksom italienska landslaget. I princip ju, de försvarade sig. Sen sattes de inte på några större prov. För återigen Blåvitt, Källerup skulle startat den här matchen, försvann på uppvärmningen, petade Arbner med koll in. Utan en nia. Det är för plottigt. De springer omkring där, men det är ingen inne i boxen. Jag förstår egentligen inte när man såg vad det betydde att ha en nia mot BP när Lars Elvis spelar. Varför inte åtminstone ge Linus Karlstrand en chans i en sån här match någon gång? Han är trots allt en nia. Mm. Man ser det. Blåvitt måste ha en nia på plan.
Ja, när jag jämför dem lite med Gais där i andra änden då, som har alternerat mellan två riktiga nior. Jack Cooper Love fick chansen från start. Alexander Ahl Holmström kommer in. Ahl Holmström avgör, han gör sitt tredje mål säsongen. Jakub Olav har gjort två mål när han hoppade in, och de har liksom växeldragit, och där har de sina färdiga alternativ, och då behöver det inte vara, alltså Blåvitt har haft mycket mer touch i offensivt straffområde hittills den här säsongen, vilket indikerar att de har mycket etablerat anfallsspel, kommer ofta till bra ytor, men Gais har gjort fler mål och är betydligt mer direkta där, så nej, Blåvitt de har att jobba med, och sen kommer ju Gais-målet och därifrån blir det ju en annan match i mångt och mycket.
Men det är bara att titta på alla lagen som egentligen ligger högt upp i den här serien. De har en nio, eller de har två, åtminstone två nio som man kan alternera mellan. Blåvitt har inte det, så det är ju liksom ett otroligt misslyckande av både Ola Larsson och Jens Asko, att man bara gick in i säsongen med Lars Keller upp, som uppenbarligen då ganska dålig fysisk status, för att Linus Karlsson inte får chansen när han försvinner ens, de tror inte alls på honom, känns det som.
Men det känns ju så med Blåvitts spel här, att det är en anfallsmetod som ibland funkar. Alltså det handlar också lite om att bollen ska studsa rätt. Alltså om man hela tiden spelar sig runt och trots allt får in bollarna, rätt vad det är så är det en back som missar. Nu var ju Gais-backarna på rätt plats i stort sett hela matchen igår. Men jag menar, det känns som att det hade inte krävt så himla mycket för att någonting skulle studsa in heller. Är det så bedrövligt anfallsspel?
Nej, det känner jag inte, men jag känner att det är just det boxen. Man ser när Linus Karlsson faktiskt hoppar in, Oskar Pettersson slår ett inlägg, Linus Karlsson är i boxen, träffar stolpen. Där kunde han ju faktiskt gjort mål redan där liksom. Så att det läget kommer inte Arbner McCauley till. Han springer inte in när han då spelar istället för Källrup i den positionen och möter det inlägget. Så det är där Blåvitt saknar och liksom de måste, oavsett om de har pengar eller inte, ge sig ut på jakt i sommar, för de måste ha en till nia.
Ja, nej men alltså, missförstår man inte det, Adam. Jag tycker att mycket av det IFK Göteborg gör i sitt offensiva spel är bra, men den viktigaste detaljen återstår, och det krävdes ett inlägg och en anfallare som håller sig där, eller som när de då gör målet, att Sebastian Olsson faktiskt bryter mönstret lite, kliver fram, får med en fin touch fram den till Paulus Abraham, som ändå, han vill ju ändå vara där och nosa lite, men han skulle också kunna kliva in mycket oftare liksom. Men nej, så de saknar den viktiga biten.
Vi har ju pratat mycket om IFK Göteborgs Jalko G. Vad hade han att bidra med i en sån här match?
Jag blev förvånad när de sa i högtalarna att han, av jag vet inte vilka, men hade blivit utsett till matchens bästa spelare i IFK Göteborg. Ja, det är ganska svårt att ta in exakt individuella insatser när man sitter så mitt i och det är högljutt och man livear på, alltså det är allt möjligt som händer för oss där. Men min bild, jag var besviken på honom. Jag var jättebesviken på honom. Jag tyckte inte han var bra. Jag tyckte han tog några vettiga initiativ, men blev ju sen nedstängd där på Gais vänsterkant. Mervan var där och störde mycket, Vendin Thomas som höll ju helt rent, så jag var i alla fall mycket besviken på honom.
Jag håller helt med där, det var väl hans kanske svagaste insats än så länge i den blåvita tröjan, och det var ju lite återigen där Blåvitt, de offensiva spelarna var ju faktiskt direkt svaga där. Arbro McCauley var ju också, det var hans sämsta, överlägset sämsta match i blåvita tröjan. Det var liksom, det var inte svårt för oss att underkänna honom direkt i vår spelarbetyg efter matchen.
Nej.
Jalko G drar ändå på sig ett relativt tidigt gult kort, hur mycket spelar det in?
Jag tror det spelar in. Han är ändå en flängig spelartyp och alltså lite opolerad så där i det defensiva spelet. Han har ju massa fina färdigheter, men där är han lite opolerad, så jag tror nu att det hämmade honom lite. Det finns ganska många spelare, Kolbeinn Torda som var ju också en sån man inte vill ha varnad. Han inleder ju matchen svinbra tycker jag. Gör ju något helt magiskt nummer där på kanten och sådär. Men kommer det gula, han kan inte riktigt spela. Axel Henriksson har ju själv beskrivit i Geist och hur jobbigt han tycker det är att spela med gult kort, för han känner att han kan inte vara sig själv riktigt. Så det är nog rätt många av de här spelarna som ändå passar i ett derby som blir hämmade när man får ett gult tidigt.
Där förstår ju inte jag lite, men kanske är svårt för Jens Asko, men när han har både Tordarsson och Jalkorea som faktiskt har ett gult kort på tremanna mitt fält, man märker att det påverkar så mycket. En av dem tar väck honom i halvtid eller tidigt andra halvlek, sätter in en gubbe som inte har gult kort.
Framförallt när man vet att det är och ser att det är en match där det är så otroligt många kamper och dueller hela tiden, så risken är ju högre än i en vanlig match att du hamnar snett och så får du det andra gula, eller att du då inte riktigt vågar gå in och att det kan få jävla konsekvenser i andra änden.
Någonting som fick jävla konsekvenser var ju mot slutet av halvleken när Gais får in sitt 1-0. Vad hände då?
Nej, men fint slagen frispark av Wendin Thomasson. Harun bra, lyckas vinna den frisparken i första läget. Och sen går ju Axel Henriksson på den ytan som han väl var och nafsade på en gång tidigare i halvleken. Och vad Blåvitt håller på med där, det vet jag inte. För jag, det målet satte jag mig faktiskt och tittade på när jag skrev den här 5 punkter. Och tittar man där, alltså det var ju 2-3 Gais-spelare som om Henriksson hade missat bollen, då hade det varit en Gais-spelare eller en Gais-spelare igen som hade varit först på den och antagligen fått träff. Sen om den hade gått in eller inte. Men det är ju horribelt slappt. Och det sa ju Jens Asko på presskonferensen också, att det där var oacceptabelt beteende på det i det försvarsspelet. Och därifrån, visst att Blåvitt fortfarande tycker jag gör det ganska okej fram till pausen och är väl det bättre laget, men i andra halvlek så är det ju Gais som tar över det här.
Men det blir också Blåvitts problem när man har så svårt att komma till klara målchanser och göra mål. Man kan inte göra de här misstagen i egen box. Så att det är ju pinsamt, som Filip säger, det försvarsspelet. Liksom, att släppa in det målet och på det sättet. Och det är klart att det sätter sig rätt upp i skallen på de här spelarna. Och så vet de, åh, det är Gais och fansen står här. Och redan direkt när det blir 1-0 till Gais så börjar det ju buas lite från de blåvita. Och då blir pressen enorm på dem.
Ja, det kändes verkligen som att det var ett kollektivt åh nej som gick igenom hela IFK Göteborg. Det var verkligen en scenförändring.
Ja, men och det vet man också hur ofta det första målet spelar en avgörande roll, och framförallt kanske, jag har ingen statistik på det, men kanske framförallt i en derbymatch där du vet om att det är så små marginaler och det är ofta rätt så svårt att skapa chanser rent generellt. Så när Gais då får det, och det väcker ju liv i deras kortsida och i deras delar av arenan också, för de hade ju varit lite ängsliga på läktarna fram till dess, men sen får de köra den här jävla mållåten och det bara dundrar, och sen tog de liksom fart i det, och sen när Gais då kommer ut i andra och spelar med den här energin och frenesin, då är det ju Blåvitt som ser små ut igen. Och jag tror också det är tufft mentalt för Blåvitt att gång på gång på gång behöver man gå igenom det här, att man är bra i början, man ser jättefina ut och så får man inget betalt av det.
Och så får motståndaren ganska bra betalt för egentligen en chans, och det är klart att de är ju trots allt människor, så är det klart som fasen att det påverkar.
Matchen, den blåstes till halvtidsvila, och jag och Kalle var både väldigt taggade på den här pressfikan som alltid ska pratas om i tid och otid bland sportjournalister. Så vi gav oss iväg men hamnade i någon sorts VIP-bar och stod och glodde och kände oss väldigt malplacé. Slut med att vi fick gå tillbaka till pressläktaren och fråga er om hur man hittade till pressfikan. Jo, men det var ner för trappan och sen höger. Jag fick en sockerkakstriangel med glasyr och strössel, så tog ett päron också. Visst, det var väl gott. Mer intressant än detta är sannolikt vad som sades i omklädningsrummet i paus. Gais har gått in med 1-0 i ryggen och Blåvitt ligger under i den mest prestigefulla matchen på 12 år. Vad sägs i omklädningsrummet hos Blåvitt där, tror ni?
Jag vet fan inte, alltså, men det är klart att de fokuserar ju, alltså, när en match fortfarande lever, det är 45 minuter kvar, det är klart att hade jag varit Jens Asko, hade jag i alla fall till att börja med kanske gjort en markering mot att det här är inte okej i försvarsspelet. Men sen hade man ju ändå försökt liksom pusha på att ja, men kom igen, första 25, då får vi ju Gais och ser väldigt, väldigt små ut. Och är vi äter dem liksom. Men sen taktiskt, alltså de låg väl rätt så bra där. Det är ju som vi har varit inne på, det var ju detaljerna i det skärpan i det avgörande momentet. Att våga skapa, använda nyckelpass passning för att få en öppen målchans eller att sätta dit en halvchans och kunna göra en, liksom en superaktion i avslut istället. Alltså det var ju detaljer som saknades i Blåvitt. Hade Asko vetat hur det sen skulle se ut, då tror jag han hade stått och bara gormat för fullt, för sen kom ju Blåvitt ut och tappar ju bort helt i duellspel och sådär också, där Gais käkar upp dem faktiskt.
Ja, men där tror jag det har att göra lite med då Jalko Leo och Tordan som skular kort på ett mittfält. Liksom, går man inte in i duellerna där så tappar man ju hela mittfältet, och sen hade jag varit i en Asko i paus, hade jag ju krävt att Pavlos Abraham, Arvid Mekol eller Thomas Santos, att någon av dem försök leka att du är nio åtminstone, liksom, för att de fortsatte i andra halvlek de gångerna de hade boll och anfall såg ju exakt samma sätt ut, de trillar runt, duttar lite utanför straffområdet men ingen är där inne, och då gör man inga mål.
Jag fick gå sömnlöst in i andra halvlek där, vad är det vi får se?
Ett Gais som kommer ut väldigt starkt där, de går ju högre och enligt ja, vad man hörde katakomberna och sådär, och det var lite svårt att se när man är så inne liksom, men man kunde ändå skönja det att de trycker upp sina ytterbackar mycket mer offensivt. Wängberg och Wendin Thomasson backade hem rätt mycket i första halvlek och lät Anders Tronsen ha mycket tid med bollen, och att Blåvitt liksom fick vara ja, men lite ostörda i ganska långa moment. Här i andra halvlek då går de upp och tar duellerna tidigare och lyckas där få vinna bollen några gånger. Och det där är också så. Då märks det på Gais-sektionerna att okej, okay, då pumpar de på. Det märks i Gais-laget att fan, vi vinner ju de här duellerna. Ja, men då går vi ju nästa gång också. Gustav Lundgren, han gick varenda gång. Och helt plötsligt så fick de ju betalt i det som är deras USP. Det här aggressiva, offensiva försvarsspelet. Så det är ju ett Gais som faktiskt kan göra fler mål innan Blåvitt sen får in sin reducering, och sen blir det ju ganska mycket dramatik i slutet.
Och det är ett under att de faktiskt inte gör fler mål där i slutet. Det är väl Gustav Svensson gör väl både 2-3 gånger när han offrar sig och täcker skott, och Ahmad Kaio har ju, det är ju öppet mål liksom. Där, ja. Återigen, vem som helst i den här studion hade ju nästan rakat in den bollen. Ja. Nej, men det är ju öppet mål. Det ska ju vara 3-0 där.
Det ska det bara vara.
Sen tror jag lite Gais självförtroende växer när man inser att visst, Blåvitt har mycket boll, spelar sig igenom lite lagdelar, men att de faktiskt skapar så lite, det tror jag ändå gör att Tuppkammens Gais växer. Att liksom så här, Axel Norén och Robin Frey, de känner att fan, vi har ju koll på de här. Liksom. Det är ingen som hotar oss. Liksom. Vi vinner ju varenda duell.
Precis. Och sen kommer ju han in också, deras derbydödare, Alexander Ahl Holmström, och han inleder väl med att bara veva efter publiken, och de ska igång. Och så får han löpningen, och Gustav Svensson och Carlén hamnar brett, och Gais vinner, bryter bollen högt. Harun Ibrahim, en fantastisk framspel. Och sen är han ju iskall där och kan bara jogga längs med den grönsvarta kortsidan och ta in jublet. Så det är ju också en jävla styrka för dem att kunna ha en sån bänk med spelare som kommer in och förändrar. Nu tycker jag ändå att Linus Karlstrand ändå bidrog lite grann, och Oskar Pettersson gör väl ändå ett okej inhopp. Sebastian Olsson också ett ganska bra inhopp sådär. Så blåvita bänken tillförde väl också mer än kanske många av dem som startade. Men Gais fick ju den där spetsen av det.
Jag tror att när han hoppar in, han är ju en sån titta på mig-gubbe, Ahl Holmström. Han älskar uppmärksamheten, och med lite självförtroende honom så flyger han. Det går inte att få ner hans fötter på jorden igen. Jag tror att en av hans första grejer han gjorde var ju att skicka Adam Kalén liksom ut över sidlinjen där, liksom kropp mot kropp. Och man kände att, herregud, han kommer ju avgöra det här. Liksom.
Ja, han åt ju upp Kalén där i någon duell senare också, där han då bara flyttar på honom och får ett friläge. I princip Bishishari gör en vass räddning och sådär. Så, nej, han kom ju in med Ahl Holmström-aura.
Även om Gais hade det kreativa spelet i andra halvlek och hade bud då på både 3 och 4-0, så har Blåvitt fasen en boll i stolpen där. Men det var som att det inte kunde få Gaisarna ur balansen. Det var ju egentligen först på tilläggstid som grönsvart började fundera lite på att parkera bussen.
Jo, lite så. Sen blir det väl alltid när Blåvitt till slut får in den här reduceringen att
via styrning, va?
Ja,
ja, den tar nog på Frej, va?
Ja, det gör den. Mm. Och det är som, även de är ju människor, så klart att de känner efter den här matchen led med 2-0 och Blåvitt har bu på 3-0, och så känner man, vad i helvete håller på att hända? Ska vi tappa det här? Ska det bli 2-2 efter en sån andra halvlek som de gör? Så det är klart att det blir lite nöjt på slutet, men det kändes ju ändå faktiskt som att det var ingen riktig sån forcering, tyckte jag, som Blåvitt några gånger förr genom åren har fått till, och man bara öser på och har läge på läge.
Nej, det är ju det gamla Blåvitt, om man får säga så. Det var ju ett tyngre lag generellt att möta. De var ju alltid otroligt jävla, vad jag svär idag, otroligt mycket bra inläggsspel och sådär. Och hade nästan alltid någon tung pjäs att sikta på och duktiga mittbackar flytt upp sådär. Så farligt blir det inte, men det hade ju, kände jag där, vi satt ju med våra spelarbetyg och allting. Det hade ju känts helt skevt om Blåvitt hade gjort 2-2 där. Det hade slutat 2-2. Då hade man ju fått göra om allt, det kändes som, för att där och då i slutminuten så kände man att amen, Gais tar ju en välförtjänt seger här. Så någonstans kändes det ändå logiskt, trots att Blåvitt hade en fin start på matchen, att Gais vann det här.
Men om vi ska koka ner det då, vad är den stora skillnaden mellan lagen under den här matchen?
Det är väl klassiskt, det är väl lite effektivitet då, om man ser till första halvlek. Gais har egentligen en målchans, gör mål. Sen i andra halvlek, alltså... De får ett läge till, Al Holmström. Det är 2-0 och sen rullar det på efter det. Gais är bättre i båda boxarna. De hotar mer offensivt. De stänger ner sin egen box. Medan Blåvitt då slarvar i egen box och hotar inte Gais box. Så det, återigen, det känns så otroligt tråkigt att prata om den här jävla sista tredjedelen. Det är nästan som... jag vet inte, det finns ingenting jag är mer trött på att prata om egentligen. Så, men det är återigen det där Blåvitt fallerar och Gais är bättre där faktiskt.
Ja, Gais vinner. Sen vinner de ju slaget också i andra. Alltså det blir ju, det är ju duell på duell på duell. Och där ser man ju, det är mer glöd. Det är också mer glöd i de grönsvarta spelarna. Det tyckte ju Sebastian Olsson, Gustav Svensson, de skämdes över det. Men de tyckte att det var mer glöd i dem. Alltså titta på Axel Norén. Han ligger ner och simmar runt och sparkar hej vid, liksom, men han får ändå undan bollen. Och man ser på slutsignalen, jag skrev det i min text också, alltså, det var, jag såg nog tre spelare, Gais-spelare, som tar tag i klubbmärket och liksom rusar mot närmaste Gaisar på läktaren. Och liksom, de är så jävla uppeldade i det här och brinner för det här klubbmärket och den här klubben, gruppen och supportrarna. Och kan du få in det i en grupp, att ha det på den nivån så ofta, då kommer du jäkligt långt. Alltså.
Ja, för den saknar man ju definitivt i Blåvitt. Man såg på slutsignalen, det var ju typ Sebastian Olsson, Gustav Svensson, kanske någon mer som verkligen var helt knäckt och bedrövad. Mm. Och det som tittar på den här Blåvitt startelvan, liksom, det som var igår, det är ju, alltså om man ska riktigt hårdra det, det är väl Gustav Svensson egentligen den enda som verkligen, verkligen, alltså har känslor för IFK Göteborg.
Ja, sen är det klart att spelare utifrån kan få starka känslor från klubb också, men jämför man då med Gais så var 6 av 11 från regionen. De har ytterligare en 4, 5, 6, 7 spelare i truppen som är från regionen. Gais är ju i mångt och mycket regionens lag, om man får se till hur det ser ut i truppen. Blåvitt hade väl hela stadens lag i sin banderoll inför matchen, men det är ju inte mycket egenfostrat, det är inte mycket lokalförankring i klubben just nu, och det kan absolut vara en aspekt som spelar in lite i ett derby, att man kanske inte riktigt förstår innebörden vad det här mötet betyder för staden och supportrarna.
Nej, jag tänkte komma lite till det, för Fredrik och Filip, ni har ju tidigare blivit kallade för sportjournalistikens Lennon McCartney när ni skriver artiklar tillsammans och skriver under med båda era namn. Ni hade ju pratat med 2-0-skytten Alexander Ahl Holmström, som såklart var väldigt glad och som sa om sitt lag att de är en blandning av dårar som bara kör. Är det det ni syftar på här?
Ja, men lite. Ja, det är ju också, handlar ju om alltså vilka attribut de har som spelare. De är ju inte liksom det här... Många av dem är inte det här klassiska elitfotbollsspelare, stöpta i samma form, väldigt så här professionella. Alltså jag säger inte att de är oprofessionella, men de har inte det här, om man får säga det, tråkiga sättet att vara som många elitidrottsmän liksom stöps till att vara. Nej, men det ska vara så återhållsamt och det ska vara så korrekt och det ska vara så himla liksom fyrkantigt så. Medan Gais, de är ju lite det som klubb också, det är lite mer manjana hit och dit, och Axel Henriksson, han lufsar runt där i mixade zonen, han gjorde väl 5, 6, 7 enskilda intervjuer. Jag har inte sett en allsvensk spelare göra det på evigheter liksom, utan det brukar ju vara att journalisterna samlas och sen så står alla där och tar samma citat liksom så här. Men han, sen är det lätt att göra det kanske när man har vunnit den här matchen, men ändå, Al Holmström, de snackar lite annorlunda och de de är också väldigt öppna liksom, och ta en sån som August Wängberg då, liksom, han håller på och driver företag och han fixar med alltså de är ju udda typer på många sätt, jag tror det är det Al Holmström vill få fram, och sen är de ju också bara lite halvt sjuka i huvudet också liksom. De bara kör och kör över folk till höger och vänster, och Fidde håller på med sin tombola, alltså de gör ju något som ändå bryter av i den moderna fotbollen.
Ja, det är ju bara lyfta på hatten till de som har satt ihop den här gängen dårar egentligen, ja. För det är ju liksom där, det är ju skadegods här och där och rejects från andra klubbar, mm. och liksom de kommer från Norrby och Utsikten och liksom Eskilsminne, det är inga klubbar som andra allsvenska klubbar som tänker här ska vi hitta fynd i Eskilsminne.
Nej.
Men guys får ihop det här på något jävla sätt, det här rövarbandet, ja, och det är otroligt imponerande att de spelar den fotbollen med det här, för att liksom jag tror att inför den säsongen, det var inte många andra allsvenska lag som tänkte, den spelaren guys, han hade vi tagit rätt in. Nej. I vår elva.
Nej, det är ju typ Gustav Lundgren kanske, ja, och Jocke Åberg möjligtvis, som någon så här hade pinpointat som individuellt suveräna spelare som skulle ta plats i ett annat allsvenskt lag. Men nu tror jag det är desto fler som är intressanta.
Men IFK Göteborg då, det är ju ingen som tvivlar på att de har en väldigt hög högsta nivå. Hur ska de göra för att komma dit då?
Ha en nia som inte är invalid. Nej, men sen tror jag det lär ju vara fortsatt tufft ett tag, för nu väntar ju ett revanschsuget Malmö i nästa omgång som firade lite väl vilt kanske efter sin cupfinal, åkte på en torsk mot Elfsborg, kommer till Gamla Ullevi, de kommer att göra sitt bästa lag, det kommer bli väldigt tufft för Blåvitt i den matchen. Jag skulle bli otroligt förvånad om Blåvitt tar poäng där, men jag tror ju fortfarande att Blåvitt får väl fortsätta tro på det här, inte få den här klassiska paniken som Blåvitt börjar få när det går dåligt, utan ge det här en chans och liksom det får väl bära eller brista, eller på så här.
Men vad exakt är det man ska ge en chans?
Exakt det de har byggt här med Jens Asko och den ledarstaben och spelarna, och sen är det ju att de saknar ju fortfarande vissa spelartyper. Men tittar man på Geist, de kan slänga in olika spelare som faktiskt förändrar en match, och de har liksom alternativ. Jens Asko känns ju inte som att han har de alternativen i sin trupp, och jag skulle vilja säga att lyckat sommarfönster, fortsatt tro på det de gör, så kan nog lovet studsa upp ner från den absoluta botten där de är nu.
Ja, det sista de ska göra är i alla fall att börja röja runt, för jag gjorde en statistik genomgång också, och man ser, även om statistik, man kan säga lite vad som helst om det, men man måste ändå titta på fakta också, att det finns väldigt mycket som IFK Göteborg har gjort bra under de här första 7 omgångarna. Sen är det klart att det emotionellt blir en jävla käftsmäll när man förlorar mot Gais, och att man har åkt på några förluster som har, ja men det har varit lite med röda kort, och det har liksom funnits lite olika konstiga anledningar till, eller konstiga, men olika anledningar till att det har sett ut som det har gjort. Och de har skiftat på ledande positioner. De har inte gjort annat än skiftat på ledande positioner under lång tid. Så
och aldrig blivit bättre av det
aldrig,
heller.
Nej, jag har aldrig blivit bättre av det. Och Ola Larsson, alltså man kan vara kritisk liksom mot det här med nia, och där är vissa värningar inte. Mattias Johansson.
Ola Larsson som är teknisk direktör
i Blåvitt. Ja, precis. Alltså typ som Mattias Johansson. Alltså där är vissa grejer jag inte riktigt fattar vad de har gjort. Men han är ju ändå för mig en otroligt klok person, och det känns som att han har ett bra öga för det, och han alltså hur han för sig och hur han verkar ha sin fotbollshjärna, så håll ändå hårt i honom och låt, alltså vi måste ge han måste få tid på sig, och tid, alltså det är i fotbollssammanhang, det är inte 1 år, det är inte 1,5, alltså ibland kan det ta 3 år innan frukter skördas, och jag tror inte att det blir så att Blåvitt blir bättre om de skulle fimpa liksom de ledande personerna nu och bara starta om på nytt, utan de får successivt försöka bygga det här ändå.
I vårt derbyspecial som vi spelade in i söndag så pratade ni lite om det här med de olika kulturerna i IFK Göteborg och Gais, och då särskilt på läktaren. Jag vill minnas det som att ni sa att IFKs klack var den lite mer uppstyrda med taktfast trummande, medan Gais klack är den lite mer organiska och oordnade. Speglar på något sätt klackarna sina respektive lag och spelet?
Ja, den är ju svår liksom, men ja, kanske delvis. Alltså, samtidigt så Gais som lag är ju ganska malande också, att de fortsätter. Men lite där, om vi pratar dårarna och sådär, att det är lite mer högt och lågt, att det brinner till och så somnar det kanske in lite. Alltså, så där. Men ja, den är ändå svår att dra den exakta parallellen. Blåvitt, det är väl kanske en maskin som ändå kanske hackar lite mer på planen, att det är väldigt fina sekvenser. tendenser delvis och sen försvinner det och tappas lite så här. Så nej, jag kan inte riktigt skriva under på den. Inte jag i alla fall. Jag vet inte om du håller med.
Nej, jag skriver inte helt heller under på den, men däremot att de är väldigt organisatoriska där i den blåa klacken märkte vi ju några gånger när det väl var lite lägre volym där och Gais-klacken fick lite fart på sig och sjöng. Det kändes några gånger som att någon stod med fjärrkontroll där blåvitt klacken, tryckte två knapp upp och så sjöng de lite högre bara.
Ja, precis. När de väl blir utmanade, för det ska man ju säga att när man tittar på de båda kortsidorna så tyckte jag det märktes tydligt att IFK Göteborg har i grunden en mycket numerärt större klack vanligtvis. Gais kunde mobilisera till det här derbyt, men på Gais-sektionerna så var det rätt många som kanske inte är vana vid att sjunga, och det gjorde att de hade lite svårare att få det här. Alltså när Blåvitt bara körde en sång så var det hela kortsidan egentligen som sjöng med. Gais fick det där i sekvenser och de lyckades med några växelramsor och sådär nå typ samma ljudtoppar som Blåvitt, men Blåvitt var ju högre upp mycket ofta och de är ju en maskin som maler, alltså just supportrarna, det är liksom i ur och skur, och jag tycker de står upp rätt så bra på, eller väldigt bra på läktarna också i underläge 2-0 och när det ser väldigt mörkt ut.
Blåvitt har ju haft ett makalöst stöd från sina supportrar efter förra säsongens bedrövliga resultat, får man väl ändå säga. Stod de ändå där match efter match och peppade. Men igår verkar tålamodet ha tagit slut. Det var rejäla burop som hördes från den blåvita klacken. Rann bägaren över där?
Det ska bli otroligt intressant faktiskt att se om det verkligen rann över eller om det var en specifik händelse för man torskar derby mot Gais och på det sättet. Nästa match mot Malmö, om det blir förlust där, det ska bli väldigt, väldigt intressant att se om de nu faktiskt då ger upp och börjar bua som man gjorde förr genom åren när det gick dåligt. För det förtroendet de gav spelarna förra året, det stödet, det är ju anmärkningsvärt. Jag tror det var efter en Djurgårdsmatch, de gick upp till Kanakården, hade ett möte med spelarna och sa liksom att nu stöttar vi er om ni ger allt på planen. Och hade inte Blåvitt-fansen stått bakom laget förra året utan stått och buat efter förlust, så då tror jag Blåvitt hade tillat ur.
Ja, faktiskt. Jag tror Blåvitt ska vara väldigt tacksamma för att det är Malmö FF som kommer till Gamla Ullevi nästa. För hade det varit något annat lag som de torskar mot hemma, även om jag tror Blåvitt kan ta poäng av Malmö, det visar Elfsborg att det går, men det är klart att Malmö är super, super, super favoriter. Men förlorar Blåvitt mot Malmö, då tror jag ändå att supportrarna, ja men det kommer vara ganska piano. Jag tror det var mycket att man bara förlorar mot Gais och att man fick se den andra halvleken där de liksom inte ens gick in i duellen. Jag tyckte när man läste på sociala medier så, det var väldigt många Blåvitt-supportrar som var så fruktansvärt besvikna på att spelarna vek ner sig i det mest, alltså, grundläggande i fotbollen. Så hade det inte varit Malmö utan det är Sirius eller något lag som skulle kommit dit och de skulle förlora, då är jag ganska övertygad om att det hade varit visselorkan efter en slutsignal vid en förlust.
Det är ju en speciell scen som utspelar sig där när IFK Göteborg går fram till klacken efter slutsignal och liksom står där och tar emot detta. Men det är heller ingen vad jag kunde se som går fram för att ta snacket. Om jag till exempel sett Nahir Besara i Hammarby gå fram och prata med någon representant för klacken. Varför gör man inte det här? Det är svårt för oss att svara på kanske, men har man ett annat förhållande till sina fans här?
Nej, men jag tror att det handlar, alltså så här, innan Blåvitt-fansen då började stötta dem så som de gjorde förra säsongen, då var det väldigt vanligt i Blåvitt med de här kvartssamtalen, som man kan kalla det lite slarvigt, då spelarna och ledarna får gå fram och prata med fansen efter match. Det var ju någon utanför Gamla Ullevi förra säsongen när de stod där under sommaren, tror jag, precis när Abraham och Kalle, de hade kommit och blev uppläxade av några supportrar och liksom. Jag tror att det är få av de spelarna i Blåvitt som nu känner att liksom, jag vill gå fram och brösta detta. Det är liksom, det är Sebastian Olsson eller kanske en Gustav Svensson som skulle kunna göra det. Liksom, oftast är det ju Håkan Mill nästan som går fram och tar de här. Liksom. Och jag tror att i det här läget så känner de väl lite att de fattar frustrationen, men känner väl också, vad fan ska vi säga? Liksom?
Nej, jag tror det var, helt ärligt så tror jag det var klokt att de inte var framme och snacka. För när man såg på den blåvita kortsidan där, de ville bara få ösa ur sig skiten. Jag tror inte det hade kommit något konstruktivt ur den dialogen. Och där får man nog vara väldigt sådär, som spelare eller ledare då, att känna av när är läget rätt. Och jag tror inte att läget var rätt i den här Gais-matchen. Även om man som supporter kanske, jag vet inte hur de kände där och då, men hade velat ha någon som sa någonting. Men vad fan ska de också säga, alltså stå där och säga att man skäms över den egna insatsen. Alltså det är också svårt, det är ett svårt läge. Alltså jag tror ändå att de valde klokt där, att självklart ska man gå ner och tacka, och det gjorde de liksom. Och där som spelare, ja, har man gjort den insatsen, förlorat mot Gais, då får man faktiskt ta hård kritik och ta in det, den frustrationen som finns där. Sen vet man inte allt som skriks och sådär. Det är klart att det ska finnas en sans och balans i det. Men Blåvitt har varit fram och snackat med sina supportrar vid tillfällen också.
Vi kan konstatera att Gais vann matchen med 2-1. Det ska bli väldigt spännande att se hur det går i höst när de här två lagen möts igen.
Inga dollar, då.
Hörrni, vi har en gäst med oss i vår podd här idag. En person som säkert har en hel del att säga om gårdagens match. Gais tränare Fidde Holmberg, välkommen till Inga Dönare.
Stort tack, stort tack.
när somnade du igår?
2:30.
2:30?
Ja.
Jag kanske inte ens behöver fråga varför det blev lite sent igår.
Nej, men det var lite svårt att somna, och jag, när man kom hem då så satt vi uppe, jag och Klara, Klaras bror, och njöt och snackade och hade gött på liksom.
Ja, det, Klara, det är din sambo.
Ja, exakt.
Ja. Vad pratar man om efter en sån här match?
Mycket om deras upplevelse, för de har stått i klacken. Klara gjorde sin debut i klacken igår. Så att det var mycket om vad de har varit med om. Men också om matchen såklart.
Ja.
Så att det var roligt att bara få prata av sig lite där igår kväll.
Vad tyckte hon om det då?
Ja, hon tyckte det var den roligaste matchen hon varit på. Jag vet inte hur mycket, jag tror hon såg ganska mycket. Men hon sa att det var den roligaste fotbollsupplevelsen hon haft, som hon inte har spelat själv då.
Men om vi pratar om känslor och bara backar bandet lite grann där till när det är 2 minuter kvar av tilläggstiden, där IFK har fått in en reducering och trycker på med, ja, men i stort sett allt de har. Hur mår du då?
Inte bra alls. Då våndas man och tänker, varför detta yrket? Jag skulle ha gjort ett annat val. men det är ju samtidigt det där när det ställs på sin spets som är det roliga. Du är ute efter det där, den där nervositeten, den där spänningen och de där kickarna. Man älskar det och hatar det på samma gång de här sista minuterna.
Ja, men kan du ens tänka fotboll? Har du taktik i huvudet då, eller är det bara känslor och liksom...
Ja, men lite sådär. Men det är så svårt på den tiden som är kvar att nå ut någonting. Men vi var inne på att vi drar ner Holmström nu som mittback. På det sista vi ville. Liksom. Men vi kom, det var omöjligt att göra sig hörd nästan. Så vi tänkte, skulle jag bara stå och ruppa det, så är det risk att vi tappar koncentration. Och så tittar man på ut mot oss, vad är det vi vill? Så att det blev inte av.
I det läget, är det du som tar de besluten, eller är det Kenneth som är lite mer samlad som hinner tänka taktik? För du är ju mycket känslomänniska på bänken där.
Ja, men vi gör nog det ihop ändå, skulle jag säga, de flesta grejerna där. Och även Severin, måste jag säga, är väldigt viktig på matcherna. Så att det blir att vi resonerar och så låter vi det vi tror är bäst till slut. Det beslutet går vi på. Och denna gången var det att vara kvar. Ofta kan jag ju säga att jag gillar att testa och göra saker även det är i slutskedet eller vad det är. Och Kenneth gillar att ha det som han alltid haft det. Han har haft samma kläder i 25 år liksom.
Finns det en anledning till att han har varit i Gais också i 22 år?
Ja, det är bra som det är.
Det behövs de med.
Ja, det är underbart. Så, att, så ibland så, ja, så går man på en känsla vad matchen behöver och... Ibland är det att vara kvar och göra samma sak och fortsätta och tro på det. Och ibland är det att göra någon korrigering för att man känner att det är rätt.
Ja, för att innan dess så hade ni ju bränt 2 nästan 100-procentiga lägen. Däremot, jag minns inte exakt vilka minuter det var. Men hinner du då börja tänka så bara, shit, är det en sån här dag när vi inte kommer få till det trots allt?
Nej, för jag tror nu hade de lägena stod i 2-0. Mm. Så då tänkte jag nog ändå att det är stor chans att det ska gå vägen ändå. Så det var inte så. Sen vill man ju göra det där 3-0-målet för att slippa ha de här magsåren mot slutet. Det blir lugnare på något sätt. Men vi fick inte in den där, och snarare kommer de där tankarna när de gör sitt 2-1. Oj, kan det bli en sån här kväll av det? För den hade man inte sett då på ett tag komma. Liksom.
Nej.
Så att det var väl då katastroftankarna kommer.
Tittar man på klockan då eller? Eller försöker man bara inte titta på klockan?
Nej, inte, titta på, inte titta på, utan verkligen fokusera på spelet, vad vi kan göra, vad vi tror vi behöver, vad gör de, vad kommer det komma mycket inlägg, behöver vi göra någonting då? Och eftersom vi hade ingen Anes eller Bäckman på bänken till exempel, så har vi inte den möjligheten, utan de får titta på vad vi har. Och då var Holmström ett alternativ som vi faktiskt seriöst diskuterade att ta ner på slutet för att nicka bort bollar, lite så.
Har han någonsin varit mittback, Holmström? Det hade varit helt sjukt om han kliver ner och kör sin första mittbacksride i liksom ett derby mot Blåvitt i 90 minuter.
Nej, jag har faktiskt ingen aning, men han har ändå den spelförståelsen och den storleken och den tajmingen, så att, jag tror att han hade löst det på ett bra sätt.
Men sen visslan ljuder där då, nu är det slut. Vad händer? Vad händer med dig och vad händer med er?
Man får ju, det blir någon, både en glädje och en lättnad att, på samma gång liksom. Och sen så blir det ju att bara försöka suga in allt som händer där liksom. Det betyder ju så mycket för så många, och den stämningen som är, så vill man ju faktiskt få njuta där ute och gå ut och vara med våra supportrar liksom. Och ja, det är mer en härlig känsla.
Jag har aldrig sett ett lag så systematiskt arbeta sig igenom supportersektionerna där. Det var verkligen en del av läktaren i taget, för att sen avsluta riktigt ordentligt med stående klacken.
Ja, nej, men det är viktigt. Vi vill tacka alla liksom, som har varit där. Så vi försöker verkligen gå runt till alla och tacka alla gaisare som har varit där. Så att vi gör det ihop liksom. Och då är det viktigt att alla, att vi inte missar några sektioner, utan vi går runt där. Vi har en karta som vi följer.
Man märkte också att det är många känslosamma supportrar på läktaren, såklart. Lite tårar här och där hos Gais-fans. Liksom, blir man rörd själv efter en sån här match när man ser liksom vad det betyder för fansen?
Ja, det blir man faktiskt. Man på olika sätt, när man kommer på det och det kommer över en, så blir man, kan man bli rörd. Verkligen så. Så att igår var verkligen en sån, både, ja, en sån kväll. Där man känner det att det är 12 år liksom där vi, där Gais har varit ifrån allsvenskan, och jag tror att många har känt liksom att när ska det här vända, och under de här åren har det varit mycket hopp och tvivlan om vartannat, och så när vi då får ta steget tillbaka och sen så får möta IFK i ett derby och vinna det, så blir det ju naturligtvis en väldigt fin kväll.
Var du sugen på att kliva upp på räcket och dra igång en sång? Jag har sett dig göra det en gång, öster borta, va? Jag tänkte annars att det var ett bra tillfälle.
Nej, jag tror inte det kommer ske igen. Jag föll för något grupptryck där. Nej, det är inte... Jag gillar egentligen inte det där med egna sånger. Jag kan inte ta en ton liksom. Så.
Axel Henriksson är bättre på det där.
Han är mycket bättre på det där.
Ni har ju varit ner och vänt i division 1 och sen Superettan och rätt upp till Allsvenskan nu, och liksom, det här var ju såklart en stor match med enormt mycket publik på läktarna då, tiotusentals gaisare hade tagit sig dit. Jag tänker att det måste kännas väldigt viktigt att vinna en sån match för att sen liksom kanske behålla de här. Jag menar, detta kanske var startskottet för liksom en, ska man säga, en trogen skara publik som kommer fortsätta komma tillbaka.
Ja, som är lite fler liksom.
Ja, men det var en tanke man hade också igår kväll liksom, att hoppas det föddes nya gaisare idag, och nya sympatier, en ny generation gaisare som kommer fram, nya gaisare som ser att det är en fantastisk klubb att vara en del av och följa, och det var det hoppades man på. Därför var ju segern också ett steg i den riktningen, känns det som, i alla fall hoppas jag. Jag blev själv helt att vi var så många och att det var det trycket, det var fantastiskt.
När man kliver ut i matchen där, går det att ta in alltså tifona, och decibelnivån var ju brutal där i början och även stora delar av matchen. Alltså, går det att ta in?
Jag vet inte. Lite tar man ju in, det är ju ganska, jag tror man taggar igång lite mer och man känner av stämningen, och det blir ju något extra. Det är bara så. Sen så är man ju lite liksom yrkesnördig liksom, så man går in i sin i rollen man har och skärmar av sig ändå liksom, och fokuserar på det man ska göra. Men det går inte att inte ta in det trycket. Det går igenom de flesta, tror jag, faktiskt.
Har ni liksom hört någonting sen igår, eller blir det liksom första träffen nu på träningen nu? Jag menar, hur mår man? Alltså, ni måste ju sväva på moln.
Ja, men det är ju det viktiga nu. Det är väl det som den här första träffen kommer att handla om. Och det var det vi sa efter matchen också. Att okej, vi får njuta nu ikväll. Nu gäller det att inte sväva på de här molnen. Vi vet att det här var visst en väldigt stor match. En väldigt stor, betydande match för så många. Och det var en väldigt häftig och bra match för oss att vinna, såklart. Men det var trots allt bara en match av 30 i slutändan ändå. Hur tråkigt det än låter så är det så. Vi har en ny match på lördag och vi behöver fokusera på den så fort som vi bara kan.
Stämmer det att du satte stopp för något eventuellt firande? Eller Karlström var lite inne på det, Niklas, att ja, men vi tog ner gubbarna där. Det var några som var sugna på och unnat sig något extra liksom.
Ja, och de är så värda det och, att få göra det. Men eftersom vi har match på lördag så måste vi titta på vad är vår roll. Och vi är professionella idrottsutövare och har vi match på lördag, då har vi match på lördag. Och då är en del att hitta bra tillfällen att fira framgångar med. Eller, ja, och det, jag tycker att då gör vi det när det är ett bra tillfälle.
Kände du det som en partydödare där? När du tar det beslutet?
Nej, jag tror inte det var det var inte svårt. Det tog vi tillsammans ihop med de ledande spelarna liksom, och de kände själva, nej, vi har viktiga saker framför oss som kommer, men vi har också bra tillfällen för att göra något kul ihop som kommer också.
Ni undrar, är det alltså inte ens en glass eller någonting?
Ja, men det, alla är ju, man är ju fria, man är inte livegen. Man får verkligen
frihet under ansvar.
Ja, det är så. Lite så. Och men jag tror ingen heller vill gå ut där på lördag och spela match och känna att vi inte gjort max och förberett sig max. Då gör ju en eventuell förlust känns mycket tyngre, och vi vet att chansen för vinst är mycket bättre om vi förberett oss på ett bra sätt.
Det känns också som att ni har fått en förnyad relation till IFK Göteborg i och med detta. Visst, det har varit några möten i Svenska Cupen, sådär, men detta var första mötet nu på 12 år. Det har vi ju pratat om jättemycket här också i Allsvenskan. Hur liksom känner du att, så här, jag menar, att ni har fått en ny relation till Blåvitt nu efter den här matchen, efter de här 12 åren?
Nej, men jag vi pratar om det här utanför. Alltså att, det var för så många spelare på planen så var det bara 3 stycken eller något. Det var Gustav Svensson i deras lag, sa vi, va? Mm. Och Mervan och Jonas som har mött sig i det här allsvenska derbyt. Och så är det Kenneth på bänken hos oss också då. Nu kanske jag glömmer.
Salomonsson i Blåvitt också som är skadad.
Ja.
Men annars
Olle kanske? Nej, inte Olle. Nej. Inte.
Nej, om vi tar skadad spel så är det Oskar Wendt. Och sen har ju Blåvitt både Hannes Stiller och Marcus Berg i sin ledarstab där.
Ja.
Så det är ju några så. Men av de som verkligen var med så var det inte många.
Nej, så det var ju en ny upplevelse för många. Och nytt liksom, att på något sätt att ta vid stafettpinnen där den var. För långt innan många av våra spelare var aktiva i våra nuvarande klubbar liksom. Och det tyckte jag alla inblandade gjorde med bravur, supportrar som alla spelare på planen, både de blåvita och de grönsvarta. Och det hetsas på ett lagom sätt, eller efteråt också. Det är en bra liksom, det ska vara en rivalitet. Det är en rivalitet mellan klubbarna och den finns. Och jag tyckte att alla inblandade tog över stafettpinnen på ett bra sätt, och nu ska vi köra i flera år framöver.
Ja. Nej, man är ju glad för den här relationen ändå på något sätt, gissar jag. Alltså, det är ändå gött att möta IFK Göteborg.
Ja, det är klart att det blir extra att möta dina största antagonister. Att möta dem från samma stad, och att man på något sätt ställer stan upp i två halvor och du slåss för dina färger och de för sina. Det blir något extra, något häftigt. Och det är mycket tradition och mycket historia i det där. Och därför var det så häftigt att vi fick, att man själv fick vara med och att vi som är här nu fick vara med och föra traditionen vidare.
Jag hörde att du var arg i halvtid.
Japp.
Hur arg var du? Wengberg, det lät lite på honom som att det var en rätt så rejäl åthutning, och det tyckte jag du var inne på också i Discovery Studio.
Ja, nej, jag var inte direkt med att försöka. Det här kommer inte alla gaisare tycka är kul att höra, men IFK var bra. De var bra i första halvlek. Visst, vi försvarade oss bra och de skapade inte så jättemycket, men de var skickligare än vad jag hade förväntat mig och spelade igenom oss och fick oss och spelade i vårt lag, och vi fick inte upp vårt lag och vi tog inte det till liksom, de uppflyttningarna vi ville göra, och fick inte till det där riktigt som vi ville på grund av att de också var bra och vi var inte tillräckligt bra i den delen. Sen tyckte jag det svängde efter att vi gjorde vårt mål, och så började självförtroendet komma på oss och vi började våga lite mer och vi blev lite bättre. Så i paus där var jag sa jag till killarna att vi gör inte en sån här halvlek till, utan antingen så förlorar vi den här på ett riktigt sätt den här matchen, eller så ser vi till att vinna den på ett riktigt sätt. Vi kommer inte köra en halvlek till på så som vi gjort i alla fall. Så vi gick för det ordentligt i andra, och det tyckte jag killarna bara svarar upp på ett jäkla bra sätt.
Är det din argaste utskällning som gaisternare?
Ja, en av dem i paus i alla fall. Jag var inte nöjd, för jag vet att vi kan så mycket bättre, och det tänkte jag att de som var där och tittade på oss skulle också få se oss från rätt sida, och då gick vi för att försöka göra 2-0. Det var tanken med allting.
Har du någon annan match som poppar upp direkt där du minns att då var jag också jävligt lack alltså?
Och nej, jag kan inte komma på det. Jag vet att det har varit någon, men det är inte jätteofta det har behövts. Är det någon som jag kommer ihåg? Mm-hmm. Jag minns att vi var väldigt klena mot Oskarshamn borta i division 1. Kommer jag ihåg att vi var i första halvlek. Då tror jag heller inte jag var jättenöjd på oss.
Alltså det är svårt att tänka sig dig riktigt arg. Man kunde ju se på Discoverys reportage. Det var ju ett väldigt fint inslag de hade gjort, följt dig och er, och det var en scen från en träning när du var väldigt, väldigt defensiv och återhållsam, men du ville ändå påskina att det här var för sent, kommer man inte nästa gång så blir jag argare. Ja. Hur låter det när du blir riktigt arg?
Ja, inte så då, som jag lät där. Det var ju jättemässigt. Jag såg det själv och tänkte, åtta, att de ens lyssnar på det. Men det roliga är att sen dess har de kommit i tid. Alltså sen det hände liksom, så att våra killar är så liksom vettiga, och vi, jag tror det finns en ömsesidig respekt för varandra, och det räcker oftast att prata med dem och så fattar de, och så blir det så liksom, de tar tag i det själva liksom. Det behövs inte att jag står och skriker eller håller på.
Nej.
Vissa tränare brukar ge ganska mycket ansvar till spelargruppen och liksom de ledarna i gruppen. Känner du i sånt läge då som den halvleken igår att era etablerade spelare själva liksom tar tag i det liksom och skäller på sina lagkamrater liksom, eller säger vad fan håller vi på med?
Ja, men det är ju de tar, alltså våra ledande spelare tar sånt jäkla ansvar. Det gör de hela tiden, och det gjorde de igår i paus med. Sen så märkte jag ju då att ja, där är han ju så häftig med Mervan liksom. Han, om inte jag skäller, då skäller han. Men när jag skäller, då blir han lugnare. Alltså då möter han upp på ett annat sätt. Att det där har varit bra, jobbet har varit bra också liksom. Och, då, alltså, och det är ju så bra att vi hjälps åt allihopa. Att få gruppen, det är det som är viktigt. Att få, att vi tillsammans går åt rätt håll. Och vi går åt ett håll tillsammans. Och, ja, det blev bra.
Bara avslutningsvis här nu då, du har ju tidigare sagt att topp 8 ungefär, där är det godkänt. Yep. Är det dags att snacka upp det nu?
Nej, det är lite.
Topp 4?
Nej, verkligen inte. Det här är bara en inledning. Däremot är jag inte, jag tycker att vi har tagit förväntade liksom, sätt i matcherna. Att vi behöver inte skämmas och be om ursäkt för de 12 poängen vi har tagit. Och vi klagar heller inte på dem att vi borde haft massa mer. Vi har spelat ungefär så här och gjort, liksom, tagit de poängen vi ska sätta i våra prestationer. Det är inte överraskande för mig att vi är ett, vad ska jag säga, lika bra som alla andra allsvenska lag. Vi är på rätt nivå. Det är viktigt att grabbarna fattar och förstår att vi ska vara i den här serien. Så pass bra är vi. Vi är här av en anledning och nu är vi ungefär lika bra som alla andra. Alla kan slå alla utan Malmö, de slår alla. Som det ser ut just nu. Sen kommer det säkert förändras också. Men just nu så är vi lika bra som alla andra. Och det här är vårt golv och utifrån det ska vi utvecklas vidare.
Du måste vara extra nöjd över alltså, vilken fighting spirit ni har kommit upp med till Allsvenskan. Alltså, i fjol så dominerar ni ju hem många matcher. Vi har pratat lite om det. Ni har blivit aggressiva i ett försvarsspel. Igår är ju liksom typexemplet på hur det ser ut med ett lag som arbetar hårt och vinner matcher på att man arbetar hårt. Håller du med om det? Att ni har tagit ett steg till i det?
Ja, vi har utvecklats verkligen i det och blivit ett ännu fränare lag tycker jag. Vi har utvecklats både fysiskt, alltså vi orkar mer, vi springer mer, vi jobbar stenhårt för vår klubb och för vårt lag, och det tycker jag man kan se, och det är en härlig mentalitet. Det är något vi är orädda på något sätt. Vi går ut där och vågar verkligen köra på och testa oss hela tiden, och det är det vi har sagt, att vi vill satsa varje match, och sen kommer det bära ibland och brista ibland, och bara vi vågar satsa nästa gång igen.
Men innan den här säsongen när du sa att 8 var godkänt, tänkte du någonsin att du skulle göra den här klassiken, håller vi oss kvar så är vi nöjda, eller vad? För då sätter man ändå ribban lite högre liksom.
Ja, alltså det har aldrig varit ett tänk för mig att vi ska hålla oss kvar eller inte. Det är givet för mig att vi är på rätt nivå. Jag vet vad våra grabbar kan och vi är bättre än att bara sätta en sån låg målsättning. Våra killar har inte gått igång på den. Det hade inte gynnat oss. Det ser man hur vi spelar. Hade vi sagt så, och ska vi hålla igen Axel Henriksson? Ska inte han springa då? Eller? Det kommer inte bli bra. De vill köra för att vinna. De vill köra för att vinna varje match. Det såg vår grupp är, och då måste vi prata på ett annat sätt kring alltihopa och sitta hellre då mot stjärnorna, så ser vi vart det når då.
Fredrik Holmberg, tränare i Gais, stort tack för att du ville gästa Inga Dönare.
Ja, det var jättekul. Tack Karl att jag fick vara med.
Skynda dig till träningen.
Ja, det är bra, det ska jag.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Vi ska gå vidare här i programmet och snacka om omgångens andra matcher. Och Elfsborg visade att det går att slå Malmö när man tog emot dem hemma på Borås Arena och vann med 3-1. Vad i hela fridens namn var det som gjorde att de lyckades med det?
Att Malmö uppenbarligen firade den där cup-titeln ganska hårt. Det var väl någon som skrev att det flög champagnekorkar i Malmö efter den matchen. Och det kändes väl på dem att, jag tror Pontus Jansson sa efteråt, vinner man en titel ska man få fira. Och det håller jag väl med om. Det ska man absolut få fira. Men jag har svårt att se att om Malmö inte hade kröka till det och inte roterat i elvan så hade man inte gjort en sån blek insats. Man hade visst en typ 75% av bollen någonting. Man hade typ ett skott på mål i matchen och det... Det var ju en otroligt blek insats för Malmö FF.
De var riktigt lama. Sen har de har haft problem mot Elfsborg i Borås. De torskade väl 3-0 där i fjol. Och det känns som att Elfsborg ändå lite... Elfsborg spelar lite bortaspel hemma mot Malmö också. Att de ger allt initiativ. Hade de 19% bollinnehav i matchen, vilket är otroligt anmärkningsvärt. Oj. Elfsborg brukar inte ha mycket bollinnehav, de är ju mycket omställningsspel och direkta så, men 19% är ändå väldigt så. De gör en solid insats, stänger ner Malmö då, som Jan Lind är inne på, förvisso ett tröttkört Malmö eller ett sekt Malmö, ett lamt Malmö, men de ligger bra och de här mittbackarna, Gustav Henriksson kommer in och Buhari och de som, Besseling var så himla orolig över hur Elfsborg skulle hantera det, jag undrar också vad han är, det var väl en hatt som skulle ätas upp där om Elfsborg vann eller hur fasen var
jag
det?
Jag tror att det var något sånt, så det är väl därför han inte syns till idag.
Det är väl så, ja, det har varit väldigt, han har varit helt radioskugga här sen den matchen faktiskt. Han måste gömma sig någonstans.
Det kanske är någon i Elfsborg som har kidnappat honom sen dess, men man får ju också säga att det jag gillar också efter den här matchen, det är Henrik Rydström. Han tar ju aldrig några fångar och efter matchen han såg ju sina spelare längs med fotknölarna och sa att det var många som fick chansen som gjorde liksom alibi-insatser till höger och vänster och liksom det på något sätt hedrar honom tycker jag liksom, att han säger inte liksom någon jävla ursäkt eller undanflykt hit och dit, utan han säger bara som det är. Vi var jävligt dåliga och flera spelare var usla.
Ja, jo men det är.
Alltså, man gillar ju det.
Ja, det gillar jag också. Alltså att man kan, det är klart man ska inte hänga ut enskilda spelare, men när man säger det på det sättet att flera som fick chansen tog inte chansen, det tycker jag absolut som professionell fotbollsspelare att du ska kunna ta att höra, och jag gillar också att det är raka rör från Rydström där.
Och Elfsborg då, nu har de vind i seglen igen.
Ja, vad tusan hände liksom. Det känns som att de hade fått en riktig risig start här och att man kände att ja, men Thelin har checkat ut och de går och väntar på Hiljemark ska komma in som ny tränare. Och nu helt plötsligt så har de ändå fått igång någonting, och jag tror definitivt att en sån här match mot Malmö, med tanke på vad som hände mellan de två klubbarna i sista omgången i fjol där Malmö tar guldet från Elfsborg, jag tror definitivt att en sån insats och en sån prestation och de poängen och den segern kan göra någonting med Elfsborg här nu, att det blir inte bara att Jimmy ska avsluta snyggt här, utan att de ändå känner att vi har ju det i oss i år också.
De kan skicka Hiljemark till Aberdeen istället nu. Lura skottarna, skickar upp honom dit, behåller till Lin.
Vad i helvete är det du som vet, Lin?
Ja, han har bara klippt sig.
Ja, precis.
Sen får man också säga att Elfsborg, en sån här match, det är ju rätt spelare som kliver fram för dem. Liksom Arbetsenele gör en jäkla fin prestation och det är exakt det de har hämtat hem honom för att göra såna här saker. Hedlund gör ett mål där som det är väl minsta tån i världshistorien han får på den bollen, men ändå han gör målet liksom. Så det
hans fjärde hittills, va?
Ja, så det är de spelarna som ändå kliver fram och gör det för Elfsborg. Sen är det väl klart att man får väl hoppas för Elfsborgs skull att de har ett jäkligt bra rehab-team där, för det var ju i princip spelat till höger och vänster som föll bort där och började Per Fricker till typ 10 sekunder och liksom drog baksidan. Första löpningen, bara, jäkla.
Skulle visa där att han har kraft och kräm i benen, det var en djuplös boll. Som väl
det hade
typ,
han inte längre.
Nej, så det small direkt, men extra starkt då med tanke på hur viktig Frick ofta är för det här lagbygget, att de kan göra den prestationen dessutom, och att man då som sagt Sebastian Holmén inte var där och, så det är ju ytterligare en fjäder i hatten för Elfsborg att man gör det. Och Simon Hedlund får jag faktiskt, jag tyckte att han har varit en ruskig besvikelse sen han kom hem, långa stunder och även bra väg in i kuppen här i vintras, men han har ju nu 4 mål och har faktiskt börjat se ut lite som Simon Hedlund såg ut när han tog steget innan han lämnade Elfsborg och var väldigt duktig.
Det verkar finnas gott hopp för de gulsvarta.
Det tror jag absolut.
Häckens herrar blixtrade till mot Sirius och stängde in 3 mål på en halvtimme och kunde ro hem den segern med relativ lätthet. Och när de rodde hem hejade de kanske på folket i pack-out-båten. Är flytvästarna på där, Fredrik? Kanske är dags att fly skutan?
Det tror jag. Den båten kanske har ett litet sånt hål som någon har borrat in och det läcker lite vatten där, så jag är på väg att sjunka där. Så att jag får väl försvara mig lite här med att jag sa att om det fortsätter gå åt helvete att Paco Out skulle gå där. Men det är klart att ser det ut så här så kan han nog sitta kvar ett tag till, min gode hindras kompis.
Jag tyckte du tuggade mycket om det där under hela försäsongen. Det blir Paco out. Det finns risk att det blir Paco out.
Risk, ja.
Ja, men ändå. Du tog upp det ämnet hela tiden. Nu får du fan sitta kvar i båten här.
Nej, men jag vänder kappan efter vinden.
Det är klassiskt Janling faktiskt i och för sig. Han håller inte fast vid något.
Ja, jag sticker ut hakan till höger och vänster och känner av.
Så är det. Men Häcken gör en bra prestation och det är vinstgaranti typ när de möter Sirius, känns det som. Jag tycker de vinner alltid mot Sirius och ja, men det har börjat, man blir lite orolig för dem efter att de gick på pumpen efter att de hade vunnit mot Blåvitt och sen, nu tappar jag vilket lag, ja, Norrköping naturligtvis, som de förlorade mot och tänkte, fasen, har de inte riktigt släppt loss än, är de inte, flyger de inte, vi trodde ju det, men nu visar de ju med den här insatsen att, ja, men de flyger igen. Sen spelar de egentligen av andra halvlek, leder med 3-0 i paus och spelar av andra halvlek med ganska fin kontroll, Sirius är bättre, då kanske skapar något sådär, men nej, Häcken, och nu tycker jag att nu är de så pass högt upp i tabellen att, och vi har spelat 7 omgångar, nu får man nog ändå kalkylera med att, och räkna med att Häcken kommer att vara där uppe topp 5.
Men det känns fortfarande som att de pendlar, som du är inne på där, väldigt mycket liksom, med prestationer från olika matcher. Blåvitt-insatsen till exempel, där de vann, var ju inte heller liksom spelmässigt bra. Nej. Rent spelmässigt är det fortfarande väldigt ojämnt. Inte den här jämnheten som man lite hittade under Högmo-eran och liksom var jämnbra. Liksom.
Ja, då var de ju både jämnbra och svinbra typ hela tiden.
Men nu är det liksom...
Nu är de lite svinbra, de är lite sämre, men har ändå fått typ som Blåvitt. Det är ju ändå styrka. Du vinner ett derby, får med dig 3 poäng trots att du inte ser svinbra ut. Sirius fixar de den matchen ganska snabbt. Sen är det ju saker man är nyfiken på. Ristic har börjat göra lite mål och sådär, men jag tycker, fasen, alltså jag saknar fortfarande lite i nya positionen där. Och Julius Lindberg, han spelar högerback hela tiden. Jag trodde fasen aldrig att jag skulle se honom som högerback efter att ha sett honom i Gais, vad han gjort på centralt mittfält. Och som central anfallare och som ytter, så jag har varit lite inne på att jag hade velat se Paco testa Julle som nia och se. Jag tror han hade kunnat uppgradera dem lite till, även om han har faktiskt gjort väldigt bra som högerback, måste jag säga.
Han funkar ju ganska bra som nia några gånger för Gais också,
ja,
men sen blir det också spännande att se med Häcken, för jag menar, den plånboken de har som och det är liksom Europa-kval på spel och sådär. Det kommer nog hända en hel del ute på GPA, tror jag. Jag tror inte Martin Eriksson gör 0 värvningar i sommar direkt.
Nej, det lär han inte göra. Sen för deras del hade det nog varit ganska bra om det blev ett ganska lugnt fönster med tanke på vilken rullians de har haft. Även om de har cashat in som tusan och stärkt sin kassa, så de mår nog bra av att få lite kontinuitet. Men det är klart att i sommar så ska det säkert spetsas på ett och annat håll.
Men det känns lite med Häcken som att de har en sjätte växel i en krånglande växellåda, om ni förstår vad jag menar. Att när de väl får i den, då går det utav bara den.
Ja.
Är det en Julius Lindberg högre upp i banan som är liksom oljan som kan få maskineriet att gå igång?
Alltså jag är inte säker, men jag är väldigt nyfiken på att jag hade velat se honom där som nia. För han var ganska blek som nia under sin första tid första tiden som han spelade som nia i Gais, för att sen bli otroligt fin som nia under hösten i fjol, och där Al Holmström, trots att han öste in mål i augusti, han fick väl någon hjärnskakning så, men där han fick sitta mycket på bänken och Julius var för bra för att bli petad, så det känns som att han ändå har visat att han kan göra bra saker som nia och i Häcken, som inte är helt olika Gais och Häcken i spelsätt och sådär, så tror jag att han hade kunnat vara kanske den oljan som gör att växel 6 går i lite oftare i alla fall.
Inga dörrar, då.
Vi stannar kvar på Hisingen, för Häckens damer har haft en känslomässig berg- och dalbana förra veckan. Det började med en försmädlig 0-1-förlust mot Piteå i Svenska Cupen-finalen. Det är ju snart en vecka sedan, men ändå, ska vi bara nämna något om det?
Ja, det tycker jag att vi ska göra. Det där var ju en kupptitel som var deras att vinna, men som de inte vann. Och för BK Häcken så är det lite, om vi pratar damerna, så är det Hammarby, torskade de cupfinal, de torskade guldet, och det har varit lite att de faller på målsnöret hela tiden, även om de är ett väldigt bra lag och imponerat med att gå långt i Champions League och sådär. Den här titeln, alltså det säger, du får liksom, du får lite loser-mentalitet av att inte vinna en sån här cupfinal, just för att där kliver de in som skyhöga favorit också. Piteå, absolut gediget lag, men de ska vinna den. Sen blir det ju på ett speciellt sätt en straff i, vad var det, 93 typ.
Jag tror det är det, om det är 94 till och med någonting. Ja. Det är nästan det sista som händer.
Ja, liksom. Alltså det är ju knäckande totalt. Och då finns det inte så mycket att be för heller. Du hinner inte göra så mycket. Jag minns inte vad tilläggstiden var, men får du ett sånt mål mot dig i det skedet, då är det ju i princip game over.
Men jag tror att du är helt inne på det där också, att förlora på det sättet. De har gjort två cupfinaler nu och som ett ligaguld på det. Liksom. Det är klart som fasen för de spelarna som har varit med om alla de här tre förlusterna. Det är ju lite alltså, loser-mentalitet som byggs där. Liksom, när man inser att vi får inte till det när det behövs som mest. Liksom.
Mm. Nej, men så är det. Och det är den typen av... Alltså... den typen av förluster som definierar dig lite som klubb. När du är en toppklubb, då blir du, ja men man kan bara ta typ Arsenal som jag liksom bryr mig om i Premier League lite så jag hejar på, så alltså de har ju varit i toppen flera år eller varit och nafsat där i toppen och gjort topprestationer, men så är ju det där sista det saknas. Jag hoppas ju att det ska vända nu här i sista, men man behöver ta den typen av segrar för att få det erkännandet också, att ja men de är en klubb som vinner saker. Alltså Häckens dam har gjort jättemycket bra sen Kopparberg gick in i Häckens regi, men de saknar fortfarande viktiga delar, och det är att liksom kunna rada upp titlar. De är tillräckligt bra för att göra det.
Ja, och den här cupfinalen var en så skyhöga favoriter på förhand också. Mm. Och ändå lyckas man på något sätt liksom på övertid fippla till det.
Mm.
Ja, men bara några dagar efter detta då, så var det ju dags för dem att möta BP i Damallsvenskan. Och där stänkte Alice Bergström in två baljer och så var den matchen plötsligt fixad.
Varför gjorde du inte det i cupfinalen?
Precis.
Där blir det väl lite som, vad var det Micke Stare sa, den mentala hissen. Det är väl den Häcken åkte den här veckan då, liksom, att vara absolut på botten efter liksom matchens sista spark, förlora en cuptitel, gråta lite över det, kanske inte ens vilja ha sin silvermedalj, och sen några dagar senare behöver ladda om och göra det på det sättet. Så det är ju ändå starkt att de lyckas studsa tillbaka där direkt.
Absolut, det tyder på ändå att det finns ju mental styrka i laget, för man såg ju då Rosa Kafaji och Filippa Kurma, alltså de var ju helt förkrossade efter den här cupfinalen, vilket man förstår, men att ändå ganska kort inpå kunna samla sig och städa av en sån match som man också såhär, du förväntas vinna den, men det är inte så lätt att göra efter en sån urladdning. Titta på Malmö FF då exempelvis, även om de nu vann och firade, så finns det ändå en likhet man kan dra där lite grann. Så nej, det är ju ändå positivt för dem. De har ju inlett ligaspelet stabilt och stadigt, så där tuffar de på. Är väl oslagbara enligt Jan Lind.
Invincibles, ja. Lex Arsenal här. Ja. Sen får man väl ändå säga att även om vi såklart vill att alla alltid ska prata med oss, så man själv, om man då förlorar en cuptitel på det sättet man gör, Rosa Kafaji då, som först bara lämnade hela arenan och fick jagas tillbaka av Häckenledare och sen ändå vägrade media. Så här, jag själv hade nog inte varit så jävla trevlig och jag hade förlorat en cuptitel på det sättet. Jag hade nog också gått rakt förbi till exempel Sanna Sundberg eller Filip Tholén och stod där om jag hade torskat. Jag hade inte stannat ut media, kan jag säga.
Nej, att det hade passerat oss, det kan jag ju förstå. Men jag tycker ändå att är du professionell elitfotbollsspelare, då ska du ta med fasen. Det kan vara någon gång, och det är väl i och för sig kanske är någon gång den här gången, men Om du är en framstående spelare, en stjärna, då ska du kliva ut och ta de tunga, jobbiga intervjuerna. Jag tycker det är oproffsigt när man inte gör det. Sen har jag respekt för att Rosa var helt förkrossad och hade liksom haft full förståelse om det hade fått dröja ut på tiden och att man behöver samla sig och till och med liksom, och någon gång kanske, och det här kanske då var den här gången. Men nej, generellt, jag tycker det har blivit lite så här enkelt för vissa att smita undan, och där tycker jag man också kan credda dem som alltid är där, typ en sån som Gustav Svensson, liksom jag har aldrig varit med om att han ja men nästan inte i alla fall varit med om att de inte kommer ut till intervjuer trots hur tungt den har varit.
Men Rosa Kafaji och de andra i Häckens FF lyckades trots allt ladda om och kunde slå BP, och får vi kanske tro, vad vi vet, är på rätt vägen.
I Superettan ångar utsikten på enda förlusten i år kom mot Landskrona Boys. Annars är man obesegrade och säsongens tredje trepoängare kom hemma mot Skövde som man lyckades slå med 4-1. Det betyder en andra plats i tabellen. Den som hängt med i Superettan de senaste åren känner kanske igen mönstret. Utsikten inleder starkt för alla att säga att nu blir det nog allsvenskan av det här. Men så kommer dippen och det berömda snubblet på målsnöret. Är det annorlunda i år? Är det i år de kommer gå upp?
Oh, den är svår att säga redan. Jag tippar ju dem någonstans i mitten. Och i det här mönstret har vi ju pratat om deras dåliga försäsonger också. Hur de brukar se ut som skit då. Och sen så kommer de in i serien är bra. Och så som du säger så faller de lite under hösten då. Eller börjar falla då. Och ja, det är ju ett mönster som det har ju sett likadant ut sen de kom upp till Superettan egentligen. De inledde ju faktiskt jättebra då när de var nykomling också. Sen föll de av tidigare då än vad de gjorde i fjol. Och de levde i toppen mycket längre. Om det är i år eller inte. Det blir definitiva klivet upp till allsvenskan. Mycket svårt att säga. Alltså, jag kan inte dra den slutsatsen än. Men jag satt här förra veckan i podden och sa att de här matcherna de spelar nu efter den första förlusten mot Landskrona kommer vara ganska avgörande för i vilket segment av tabellen vi kommer hitta dem. Och att jag menar på att ja, men, den nästa matchprestationen där kommer vara otroligt viktig för liksom, utsikten hela resten av säsongen. Och så kliver de ut och ja, men slaktar Skövde då resultatmässigt 4-1 och i mångt och mycket tycker jag att de gör en bra match också och släpper loss lite grann. Så jag börjar ju bli mer och mer...
Du ångrar dig tips?
Ja, men jo, det kommer jag nog få göra. Alltså, sen om de går upp eller inte som sagt, men jag börjar mer och mer tro att de kommer vara där och buffla runt i toppen igen. Jag vet inte vad du känner, Janis.
Jo, men lite så. Jag har väl också gått på lite deras egna snack om all den här gristräningen de körde under försäsongen, att de har tränat hårdare än någonsin. Och det blir väl lite upp till bevis om, vad är det, kanske 10 omgångar till eller något sånt där. Liksom, om de börjar trötta ut där, eller om de fortsätter spela så som de gör nu. För fortsätter de det här hela vägen in, då... kan det nog bli en väldigt trevlig vinter.
Ja, och det är att lösa den mentala knuten då, att inte falla igenom och att orka hela vägen. Får de grejerna på plats, då har de ju väldigt mycket på plats. För nu har Bosco, han har ju jobbat metodiskt med det här laget där. Flera av de spelarna som varit där många säsonger med Jesper Brandt, Carl Bohm, Predrag Randelovic, Albin Skoglund. Och så har de kryddat till det här lite med Robin Bok som har sett fin ut, gjorde många poäng nu i helgens match. Även om han brände en straff, riktigt svag straff, men lyckas ändå komma iväg från den matchen med massa poäng på kontot. Han är ju en poängspelare. Malcolm Moensa gör mål. Alltså, det finns ju någonting där ändå. De har en väldigt bra grund att stå på faktiskt.
Han lyckas också, Bosco, lite likt Fidde, när de är väldigt olika som ledare, få ihop ett gäng av liksom rejects och liksom folk som ingen tror på. Vad fan hittar man honom? Han är ju slut. Varför värvar du honom? Och ändå får han dem att prestera.
Ja, alltså där kan man väl säga det är väl ännu mer rövarband
100%,
om man använder 100%. Det ordet. Alltså med många spelare som då kan inte riktigt ha pallat pressen i Gais exempelvis, där det är en annan kultur och som sen har växt ut och sett jättefina ut när de har fått lugn och ro i utsikten. Och ska säga att många av de här spelarna var i Gais i en tid där det var ett annat Gais, där tålamodet inte var så stort och där de inte som förening mådde så bra. Så de hade kanske fått ett annat utfall om de varit i dagens Gais eller sådär. Men de har i alla fall gjort det väldigt bra i utsikten. En sån som Jesper Brandt tycker är typexemplet. Som har alltså, så mycket pondus och så mycket ledare det är i honom nu. Och sen också att ha en sån som Falsetas, han gnetar på. Och Albin Skoglund, han har ju varit inne på, jag förstår inte hur klubbar högre upp inte norpar honom. För han har så mycket spets i den individuella kvaliteten och i sista tredjedel och sådär. Så, nej, det är lite förvånande, för de har inte mycket till resurser och utsikten, att de ändå lyckas få ihop det på ett så bra sätt att man trumfar flera av de andra superettanlagen som har mycket, 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 mycket större budgetar.
Men de gör ju mycket rätt, för man ser det, även om de inte fick pengar, för exempel William Milovanovic som gick till Gais, och det var Lukas Hedlund som försvann efter säsongen. Liksom, det
är William Nilsson också.
Ja, det är ändå spelare de utvecklar, liksom gör till bra spelare, och liksom, men ändå får man inte betalt för det, såklart, med en ansträngd ekonomi som det är i utsikten, så det är väl klart att hade man sålt några av dem och kanske fått någon peng för det, så hade det varit en jäkla jackpot.
Är det då lagsammanhållningen som är tungan på vågen här?
Ja, men det är det absolut. För det visst att det finns då Skoglund och Robin Book exempelvis som de individuella kanske offensiva stjärnorna. Trepchevski har gjort en del mål också. Men det är ju ändå maskineriet. De maler ju ner sina motståndare. De vinner ju matcherna mycket på att de är starkare i duellspelet. De tar den grunden. Alltså det här som Blåvitt failar andra halvlek mot Gais. Att de tar alltid löpningarna, de tar alltid det hårda jobbet, tacklingarna. Och sen när de har vunnit det, liksom, när de är färdiga, då bygger de ganska fin fotboll därifrån, tycker jag. Så nu har, liksom, sen är det lite upp och ner i det där spelmässiga, men de har höga toppar också i det fotbollsmässiga. Men precis som Janlin säger, som klubb, deras nästa steg för att utvecklas som klubb, det är ju att kunna ha tillräckligt för att satsa på att skriva ett lite längre kontrakt så att du kan få betalt för dina spelare. För det är svårt för Superettan-klubbar generellt att få betalt för sina spelare. Men för en klubb som Utsikten, som då är en liten Superettan-klubb, då är det ju ännu svårare. En sån som Lukas Hedlund, de hade ju kunnat få säkert en 5 miljoner för honom i alla fall om han hade haft ett kontrakt. Nu går han som bossman. Milovanovic hade ett kontrakt, men jag förstod det som att det var någon out i det kontraktet, så jag tror inte att de fick något betalt för honom heller. Och Willem Nilsson tror jag också satt på utgående, så det är ju surt för dem. Men kan de bara växa där lite längre kontrakt och sådär, då kan de ju bli en ännu mer stabil klubb så.
När vi spelar in det här är det bara några timmar till avspark mellan Örgryte och Helsingborg. Två ganska liknande lag, inte bara sett till färg, men i det att de är gamla, stolta föreningar som har rönt framgångar i någorlunda närtid. ÖIS vann Svenska Cupen år 2000 och kom trea 2 år senare. HIF vann SM-guld så sent som 2011. Nu har båda lagen mer eller mindre parkerat i Superettan. Kan vi kalla detta för den mest allsvenska Superettan-matchen?
Ja, det är ta med tusan en bra benämning på det, tycker jag. Jag tycker definitivt att vi kan kalla det det. Det är ju ett klassikermöte av rang. Ju båda två är väl topp 10 maratontabellen, tror jag. Ja, det är otroligt mycket som är likt mellan klubbarna också, även om HF har varit mer jojo. De har ju ändå varit uppe och dansat i Allsvenskan och åkt ur igen och upp och åkt ur. Och ÖIS har ju varit fast i Superettan /ettan sedan 2009, så det är ju väldigt länge sedan nu som ÖIS var uppe. Alltså, vi snackar ju 15 år sedan när du sa att det är hyfsat nyligen att de kom trea och vann Svenska Cupen, så kanske du skarvade lite där. Men vad gör man inte för att bygga upp det här fina som du fick till där med klassikermöte? Så det gillar jag ändå. Men det är ett häftigt möte, och jag ska dansa bort till Gamla Ullevi här alldeles snart efter att jag bara ska pausa lite. Så jag har stora förväntningar på den matchen, och jag hoppas det kommer lite publik och sådär. Det verkar vara schysst värde också. Så.
Men varför lyckas ÖIS inte ta sig ur det här?
Det är väl 10 000 frågan eller vad man säger där, men lite känner man väl att ÖIS har väl ganska många år ändå pratat om att nu ska vi lyckas, nu ska vi ta oss tillbaka. Och så återigen, det är lite likt Blåvitt. Det är jävligt kortsiktigt. Man byter tränare, det försvinner ordförande, man byter klubbchefer och sportchefer. Man får ingen kontinuitet. Och sen börjar man om på ny kula, ofta en helt annan kula. Och då tar det väldigt lång tid att få det att stämma. Så att återigen där, nu har det inte börjat jättebra där, likt typ IFK Göteborg, men för en gångs skull, ha tålamod. Ge Pontus Svanö, sportchef, och ge Andreas Holmberg förtroendet hela säsongen ut, oavsett vad fasen det går, höll jag på att säga. Liksom. Och det får också där, pär eller brista. Någon gång måste man satsa på kontinuitet i de här klubbarna.
Mm. Och framförallt, sluta hålla på och byta identitet som klubb. För nu, de här åren när det har varit, alltså vi snackar Keith Millen som är klassisk brittisk tränare. Vi snackar Dani Ivarsson som har döpt sin son till Pep efter Pep Guardiola. Mm. Då fattar man vad han ville stå för fotboll. Och sen har vi Jeffrey Aubin som var väldigt så här inspirerad av tysk fotboll och jobbat mycket med akademi och så här. Och så kommer Andreas Holmberg nu. Det är ganska mycket olika typer av tränare, och det känns som att ÖIS har famlat. De vet liksom inte riktigt vad de vill ha för identitet. ÖIS historiskt har ju varit med brassarna, sambalir och även tidigare historien. Alltså ett underhållande fotbollslag, ett lag som är kul att titta på, lirarnas lag. Och det tror jag de har förmåga att kunna bli med Adde Holmberg. Även om det har varit väldigt torftigt de två första matcherna mot Utsikten och Oddevold, var ju som att man somnade när man satt och såg dem spela. så har de ju gjort tre bra prestationer nu mot Brage, Östersund och Öster, och när de kan få farten så har de många tekniskt begåvade spelare, så det känns som att det skulle kunna börja rimma lite mer. Men ÖIS som förening, som Fredrik säger, alltså herregud, om Blåvitt har bytt många tränare och folk på ledande positioner så är ju ÖIS ännu värre. Och då känns det mer logiskt än ologiskt att det går åt helvete.
Är det en ödesmatch redan nu, kan man säga det?
Andreas Holmberg vill ju prata mycket om prestation, och ser man till expected points och sådär så skulle de haft med sig en del här från de här matcherna, och det förstår jag. Och ödesmatch, det är lite av det tycker jag ändå. De är sist i tabellen, sen är det fortfarande ganska jämnt i segmenten, botten, mitten där, och egentligen hela vägen ut till toppen i Superettan, så de har inte halkat så långt efter trots att vi har spelat 5 omgångar. Men torskar man mot HIF, ja, då är det en ytterligare en omgång in, och ytterligare en match som har gått utan att de har fått vinna ens. De har inte fått känna på det. Och med den historien de har här nu, med de här som vi har pratat så många gånger om, 3-4-5 år i rad där starten är ett haveri av Guds nåde, så då blir det ju ännu mer press. Alltså ÖIS är en förening, de är inte så många på sina matcher längre, men det är de som är där är jäkligt engagerade, och det är en högljudd supporterskara som du får känna att du lever om det inte går bra i ÖIS också. Men jag tror, som jag varit inne på många gånger tidigare, jag tror Andreas Holmberg är helt rätt person, även om det fortsätter blåsa här nu, för han känns så lugn och trygg. Och, ja, jag var ju på träningen där igår och de såg ut som ett topplag, och det är så god stämning och det var skratt och tjo och tjim. Man tänkte, gud, vad fan, leder de serien eller vad, är jag mitt i någon dröm här, att ÖIS går dåligt igen? Men så är det inte. Utan de bara jobbar väldigt hårt med det, och det känns som att de har en fin grupp. Jag tyckte också det var lite kul när jag var på träningen att de höll på och nötte mycket på offensiv sista tredjedel. Kunde Blåvitt kanske också jobba ännu mer med.
De kanske hade en spion där.
Ja, precis. De jobbar nog mycket med sin sista tredjedel också, Blåvitt. Men mycket inläggsspel och avslut. Så ser man, vad fasen, de kom liksom i olika grupper. Och då spelarna, det var 4 stycken som gick på inlägg, och så kom inlägget och så var det en ny grupp och sådär. Så jag, vad i helvete, det är ju Andreas Holmberg, det är Jesper Svedlund, det är ju Jakob Lindström från U19-ledare, och det är Björn West, målvaktstränare, som är i en grupp. Vad fan händer? Då är hela ledarstaben har snört på sig fotbollsskorna. Adde Holmberg sa att det var 6 år sedan sist han hade på dem. Bossan Fidde, han coachar ju för tusan alltid i fotbollsdojo, men Adde verkar inte ha på dem lika ofta. Men de åkte på ett par glänsande vita dojor där. Och sen var de med och liksom låtsades typ att de var spelare eller någonting. Jag fattade ingenting. Så jag, vad är det här? Så sa Adde, jag vet inte, han gav mig aldrig något riktigt seriöst. Så han bara, det var dags att visa spelarna var skåpet skulle stå någonstans. Så
mycket... Gjorde de det då? Visade de var skåpet,
precis,
skulle stå?
Björn West hade någon horribel träff som han höll på och slog knut på sig själv. Adde Holmberg tror jag aldrig kom ens till något avslutsläge. Svedlund, assisterande tränare, han var ändå ganska fin och hängde dit ett par bollar, men det var de väldigt noga med sen när jag blev inbjuden i tränarrummet för att göra intervju, att skriv nu ingenting om Jesper här, för han får sån jäkla hybris. Och han gick runt och bara, ja, det är tungt att bära det här gänget på mina egna axlar. Och det blev mycket snack där om att de hade tydligen haft någon paddelturnering, och Svedlund var väldigt nöjd över sin egen prestation också på förhand eller sin förmåga, och de dissade honom sönder och samman. Men det var ändå god jargong, och jag tror de gjorde det där lite för att, ja, men liva upp det och fortsätta hålla humöret uppe. Och det är ju, man kan tycka att det är en bagatell egentligen, och det ska vara hårt och tufft och det är lite idrott, men precis som på vårt jobb, på allas jobb, mår människor bra, har människor roligt, då finns alltid mycket bättre förutsättningar att lyckas leverera på ett bra sätt.
Det var allt vi hade att bjuda på idag. Tack för att du har lyssnat på Inga Dönare, en fotbollspodd från Göteborgs-Posten. Följ oss på Instagram om du vill. Det hade varit väldigt kul om du gjorde det. Där lägger vi upp lite extra material. Vi är tillbaka igen nästa tisdag, kanske innan dess. Vem vet? Fredrik Janlind, Filip Tholér. Tack ska ni ha.
Tack själv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.